enchanté.
Vi säger varmt välkomna till Toto 5. Det är onsdag den 12 april och vi kommer rätt in i det här avsnittet direkt efter en landslagssamling. De ska väl åka från den landslagssamlingen idag. Lite omkastningar i studion. Josefin Karl är inte med oss idag. Hon kunde inte, fick förhinder. Därför har vi tagit in stark gäst, Marcus Tapper. Varmt välkommen.
Ja, men tack. Känd från det här spökavsnittet som aldrig släpptes.
Ja, men 10 minuter klassur av Marcus Tapper. Sen så kommer Kalle och säger att tyvärr, jag hade inte satt på den micken. Synd. Robin Bilund är med oss från ett soligt Skåne också. Läget?
Ja, men det är väldigt, väldigt bra som du säger. Nu vågar man väl faktiskt konstatera att våren är här. Det visar prognoser på 17-gradigt Skåne nästa vecka och solen är redan här och knackar på. Så det börjar fan bli lite spritt i kroppen alltså.
Härligt. Tapper berättade här innan att Kalle alltså, hade spått i fiskrens någonstans i januari och spådde en tidig vår.
Ja, men den landade ju till slut spaningen då. Eller tidig landade inte, men vår blev det ju.
Marcus Tapper, han har stärkt av 3-0 borta mot AIK och något slags rekord. Jag vet inte vad det är för rekord, men på gång i alla fall. Linköping borta när IFK Norrköping som startat damallsvenskan som jävla gnuer, galningar. En flygande start och en flygande start på biljettförsäljningen. Också en stor anledning att vi har med dig som en av de mest aktiva supporterna till ett damlag. Vi pratar mycket om Bajens följe och liksom hypen runt dam i Hammarby. Men IFK Norrköping, de vill också vara med där uppe.
Ja, men vi tar väl rygg där och är ganska tydligt tvåa redan. Liksom började ju bli det i elitettan redan. Och jag tror att vi hade alla stjärnor stod rätt med att det gick så jävla dåligt för vårt herrlag samtidigt som vi började kasta in satsningspengar och så i damerna. Och då blev det så här, vänta, fan, vi kan ju följa dem istället. De är ju liksom samma förening, samma lag, vi hejar på dem, men de är mycket bättre. Så att vi hade väl 3 matcher med över 2000 pers i elitettan, vilket ju det är ju råstarkt liksom. Och några helt okej fina bortaföljen där också, var väl 350 pers i Uppsala och lite sådär. Och nu är det ju en jävla hype runt det. Och vi börjar ju mot andra potentiella bottenkonkurrenter och går in och städar av det liksom. Det är perfekt start. Och nu är det väl, jag tror det finns 300 biljetter kvar till Linköping borta om en månad då, där vi har fått typ halva arenan. För det har ju redan sålt 2000 någonting. Sådär. Det kommer ju bli helt magiskt alltså, med statsövertagning och jag vet ju folk som ska vara där en vecka innan och hänga upp banderoller och alltså det känns, det bubblar nu, det bubblar.
De som inte hänger med här, deras Tapper då, ser ni på stand-up-scener runt om i Sverige, Växjö ikväll,
ja.
när vi spelar in det här, är såklart också en av de mest hörda rösterna i podcasten Toto Svenskan som behandlar allsvenskan, för er som bara lyssnar på Toto 5, men framförallt med här då som stor supporter till IFK Norrköping och en av de stora bidragande anledningarna till hypen kring era bortaföljen och det du beskriver 2000 borta, för att du är väldigt aktiv på sociala medier också kring detta.
Ja, men det ska man säga när du säger typ en av de starkaste supporterna, det är ju inte helt sant för det finns ju de som gått på alla matcher hela vägen och sådär, men sen är jag väl kanske en av de som tjatar om det mest. Det finns väldigt många på plats i Peking fans och sådär som har gjort väldigt mycket mer, men jag är ju kanske en sån som tar en megafon och skriker om det. Hallå, alla måste hänga med här liksom. Men det är ju kul och det är ju jävligt roligt att få känna att här har vi ju faktiskt alltså i herrfotbollen finns det ju etablerade storstadslag som liksom supportermässigt går det inte för oss att bli lika mycket som AIK eller Malmö eller Göteborg. Alltså det går liksom inte av storlek. Men i damerna har ju de andra lagen, alltså de har inte liksom hängt på damfotbollen riktigt. Nej. Och om vi bara gör det, då så är ju vi en av de två starkaste lagen på läktarna direkt. Nej, finns, liksom.
Alltså Bayern har väl tronen, eller har väl, Bayern har ju tronen, ja. men jag menar, det är en tron att ta. Kanalplan tar, det blir inte fullsatt även om de säljer slut på biljetter. Mm. Så är det väl en liksom 1500-2000 på Kanalplan veckorna. Så att. Ja, men vad är publikrekordet för er på dagen?
2,5 kanske. Ja. Eller något sånt.
Hon spelar på Parken.
Ja, exakt. Ja. Men det gäller väl att få alla att... Det gäller att fortsätta prestera sportsligt nu. Ja. För det gäller att få alla att gå på marginalmatcherna också. Liksom. Mm. För vi kommer ju vara skitmycket folk när vi möter Linköping. Och vi kommer vara mycket folk mot Hammarby och ja, men, den typen av lag. Men det gäller ju att vi får 1-5 och komma även när vi möter Vittsjö. Liksom. Mm. Och det är väl där kommer ju sportsliga resultat in också. Och därför är det ju bra med den här starten får man säga.
Börjar men prata man också... om...
Ja, där får man ju också säga ändå till för att då ge lite ytterligare beröm så var det ju ändå en premiär som ni hanterar i snöstorm och minusgrader och faktiskt ändå får dit lite folk. För det är ju en sån...
En måndag.
Ja, men det hade ju verkligen kunnat vara en sån här markering att okej, vi vill skitgärna visa styrka den här säsongen men det var lite kallt så vi sket i det. Där kommer ju ändå folk till Parken i premiären vilket visar på att det faktiskt kanske är på riktigt.
Ja, trots lite svåra förutsättningar där. Vi har ju dyrast årskort i hela damallsvenskan, vilket är bizarrt. Det finns ju ingen sån här att man får lägga på något på sitt herrårskort och också få dam heller i år. Utan de är splittade helt liksom. Och ändå är det 1700 på den här premiären som känns som den spelas i liksom Sibirien mitt i vintern. Så att, ja, men det är ett styrkebesked såklart.
Ni har inte möjligheterna som...
Och de här etablerade lagen så kan vi ju också titta då, även om det har varit landslagsuppehåll så har det ju inte varit det hela vägen ner i division 1 och där hade vi ju också då, om vi pratar de etablerade storklubbarna, IFK Göteborg mot MFF i helgen i premiären av division 1 och då lockas det ändå över 1000 pers till ett division 1-möte vilket också understryker just det här att när de här lagen med tiden kommer, och det kommer ju vara väldigt snabbt och då har vi tjatat om och återkommit till så många gånger om, så kommer vi få se helt andra publiksiffror. För tyvärr är det ju så att många damallsvenska matcher inte ens lockar uppåt tusentalet. Så att Göteborg och MFF kan samla 1000 pers mitt under påskhelg, landslagsuppehåll och annan fotboll med en herrallsvenska som nyss har gått igång och så vidare. Så det tyder ju också på att intresset via de här klubbarna får mycket draghjälp.
Nej men exakt, det har ju varit mycket snack om just publiken på damallsvenskan och de stora stjärnorna har fått svara på det. Att det, liksom, det blir inget drag, det skjuter inte till, det händer inte. Men jag vill ju hävda att det är först när storklubbarna kommer upp som vi kommer se det. Vad händer när Malmö FF är i damallsvenskan? För det är ju bara en tidsfråga, de går ju hela vägen bara rätt igenom serierna här. IFK Göteborg hamnade ju i samma division 1 som Malmö FF och kommer väl då, om de gör en bra säsong, får kvala upp till elitettan, har väl goda chanser också. Men du kan ju tänka dig en damallsvenska med IFK Norrköping, Hammarby, Djurgården, AIK, för då tror jag faktiskt att de stora bjässarna från Stockholm också kan vakna till när man ser att Malmö FF och IFK Göteborg kanske, de har ju också ett följe, har jag märkt, IFK Norrköping och så vidare, att de sluter upp och verkligen stöttar sina damlag och att det då kan bidra till en hype.
Ja men så är det ju, och så om man kollar hela damfotbollsvärlden så kommer ju hypen först när Arsenal och Manchester United och så vidare börjar satsa, och så kommer det ju vara i svensk fotboll också. Alltså att om 10 år så kommer det vara ett mirakel om klubbar som Vittsjö klarar av och håller, alltså, och det fattar man ju, och det är ju lite tråkigt på ett sätt för det har ju varit en charm, men det kommer ju
men
göra.
Men det är skillnad på liksom den utvecklingen och till exempel den danska utvecklingen där klubbar har köpts upp och där stora företag har kommit in, ta Nordsjälland som ett exempel med Right to Dream och allting, samtidigt då som Edsbjerg och klassiska danska högsta ligalag går i konkurs och klarar inte av att konkurrera. Här är det ju bara att det är stora klubbar, medlemsägda, som väljer att satsa på damfotbollen, så i grunden är det ju något positivt tycker jag.
Förutom BK Häcken då, ska vi väl...
Bra! Bra! För att de har köpt lag.
De har köpt lag och dagen efter de hade köpt story på BK Häckens hemsida om alla titlar de har tagit. De var så, okej, är det ni som har gjort det verkligen? Men det är väl
det är lite fusk också vad det gäller maratontabellen. Jag vet att Johan Lager, sportchef i Hammarby, han går och irriterar sig det ungefär dagligen. Att Rosengård då ligger högt upp. Men Rosengård är inte... De titlarna, de resultaten som räknas in i maratontabellen är ju... Liksom när laget hette typ Malmö.
Det är ju det. Det var det ju lite diskussioner kring när MFF väl startade upp sig. Först så är det ju hela den här diskussionen kring LB07. Man försökte göra övertagandet där. Men sen som du säger så är det ju att det är ju faktiskt FC Rosengård som spelar på Malmö FFs gamla organisationsnummer. Det som först var då Malmö FF blev LDB FC Malmö, på tal om suspekta sponsoravtal och annat, och sen då FC Rosengård. Så Malmö FF, när de väl är på plats, så kommer de ju då alltså inte kunna tillgodoräkna sig egentligen då titlar de själva har vunnit, utan de har FC Rosengård istället.
Men just den här historiken är ju jävligt aktuell för spelarna och sånt. Jag har ju intervjuat många av spelarna i IFK Dam liksom, och alla de som var lite för bra för att komma till oss när de kom, alltså Mykato, Vilma Leidhammar, Ebba Handfast och sådär. Alla de var ju så här, jo, jag hade kunnat gå till ett lag som är bättre här och nu, men vi alla ser ju vilka klubbar som kommer styra svensk damfotboll om 3 år, och det är ju de stora här klubbarna, för att ekonomin, träningsmöjligheterna och allt det där, det går ju liksom inte att tävla med. Nu är vår första säsong i Allsvenskan och vi är liksom tydliga med så här, ja, vi gör det här långsamt, så alla blir inte heltidsproffs än, men de börjar få leva proffslivet, och sen inom en säsong så där, så då ska vi börja slåss mot Champions League, men inte riktigt.
Där Bayern alltså, var för 3-4 år sedan, ja, men man hade en tydlig målsättning.
Det är Bayern man pratar om väldigt mycket. Men just att spelarna är också medvetna om vilka framtiden är, och det är ju helt olika. Hur ska någon kunna tävla med träningsförutsättningarna som Malmö, Göteborg, IFK Norrköping, AIK och sådär kan ha jämfört med de här mindre ortslagen?
Och i liksom den här satsningen så har ni också startat upp IFK Norrköping Flick. Och tidigare så är liksom Östergötlands, jag vet inte om vi ska kalla det för stolthet, med henne liksom på flicksidan har det varit mycket MB United i Linköping. Ett samarbete väl med IFK Norrköping ett tag?
Det har ju funnits lite sådana, alltså vi har ju haft ganska mycket lån med LFC också och sånt. Men det gillade jag ju mycket att redan i, alltså när vi gick upp i elitetan i princip, var ju liksom tränare och Torone då som är tränare och sportchef och spelare, och alla var tydliga med så här, ja, men vi utnyttjar Linköping så länge vi behöver, men så fort vi är uppe i Allsvenskan så är det de som ska krossas liksom. Alltså det har ju varit liksom tydligt från klubbhåll, och det tycker jag ändå, det finns ett jävla mys, de förstår sammanhanget väldigt bra. Och det är väl också det som är skillnaden i de här klubbarna som kommer upp nu, att man börjar bygga egna akademier och liksom, nu är det inte en på nivån vi börjar bygga akademier från 8 år, utan det är från 15 sådär liksom. Men just att man kommer börja få upp mer egna produkter, och vi har liksom en kapten som är från stan och allt det. För damallsvenskans problem har ju varit lite att det är för importtungt liksom, att de bra svenska spelarna letar sig utåt, och sen får damallsvenska leva på 36-åriga brassar liksom sådär. Men nu, det kommer ju bli mycket mer egna produkter och folk från Malmö som spelar för Malmö. Alltså det är ju den utvecklingen som också är på gång, och det tror jag, även om svensk damfotboll börjar liksom hackas ner i rangordningen i världen, så tror jag det är en bra grej att börja satsa på eget liksom.
Nej, men jag är helt övertygad om att den utvecklingen som man kanske såg lite oroande, den kommer ändras, alltså delvis av att själv har varit ut mycket i Europa och sett de stora akademierna från Barcelona, Madrid. Vi ska åka nu i juni till Tyskland och möta ett år äldre tyska Bundesliga-lag. Och nu börjar våra tjejer, ja, de fyller ju 14 i år, så vi möter 15-åriga tjejer. Alltså, då börjar vi prata om ett par steg från att man börjar känna på seniorfotboll kanske, om du är riktigt stor talang. Det ska bli intressant att se hur vi står oss mot dem. Men det vi har som inte de har, och då pratar jag även om Tyskland, det är ett jävla go i just flickfotbollen och i gräsrotsfotbollen. Så vi är väldigt många unga tjejer som börjar spela fotboll. Skulle vilja se statistik på det. Jag vet inte om det finns i typ Spanien, Italien och sådär. Men när vi åker till Italien, det är klart att Roma får ihop ett ruskigt akademilag. Men vi slår dem fortfarande med vårt svenska lag. Och då har vi 5 lag till från Stockholm bara. Kanske 10 lag som gör en bra match mot Roma runt om i Sverige. Alltså så att vi står oss fortfarande bra, plus att den utvecklingen som just nu sker på flickfotbollen, för det är som alla stora tränare säger, svenska tränare, hur ska vi på här sidan pratas det om, hur ska vi liksom bli ett Belgien, eller hur ska vi kunna stå upp mot Kroatien när vi möter dem och fortsätta utveckla, då är det så här, mer resurser, bättre träning,
lägre ner i åldrarna. Det finns liksom ingenting annat. Och det är exakt det som har hänt. Det är liksom mer resurser, lägre ner i åldrarna och det satsas på unga tjejer som det aldrig har gjorts tidigare.
Nej, och det är, alltså man ser det så jävla tydligt när man följer ett lag nära, att de i laget som är 15-20 liksom, de har en helt annan träning än de som är 26. Alltså det har gått så himla fort.
Och då ska det sägas alltså att jag ser ju, om vi tar då från typ 04, 05, 06 som är liksom de lite äldre juniorerna nu, det är en jävla skillnad på de som är födda 09 ner till 13, för de har fått en utbildning som de inte har fått. Så att det blir ju liksom bättre och bättre ju lägre ner och går ner i åldrarna sådär, för att man har börjat satsa tidigare.
Fan vad man måste vara, för det pratar man ju ofta om i herrfotboll, att såhär, om du var proffs för 25 år sedan kan det finnas en bitterhet i att då fanns inte riktigt pengarna på samma sätt och sådär. Men alltså i damfotbollen, det måste ju vara så här, om du är 25 så måste du vara bitter på att du inte bara är 5 år yngre, för att det har hänt så, alltså det händer så mycket hela tiden.
Och det är bra, för att Emma Jansson Rosengård nu, Bayern innan, hon var med lite som mentor för vårat lag i Bayerns flickakademi. Och hon sa det, fan, tänk om jag hade fått den här träningen när jag var 10, 11, 12, 13 år, hur bra hade jag inte kunnat bli då? Så att det är ju en sån där hypotes som man aldrig kommer kunna, alltså du kommer aldrig få något svar på hur bra Dejan Kulusevski, eller hur mycket sämre Dejan Kulusevski hade varit om han inte gick Atalanta-vägen. Lika så då med alla typer som säger att nej, men jag spelade bandy fram till, och hockey och fotboll fram till jag var 16 år. Och sen så spelade jag ändå i Allsvenskan och gjorde 2 landskamper. Ja, men hur bra hade du blivit om du hade fått en riktig utbildning från att du var 10 och du hade pallat det? Ja, det är som sagt, det är hypoteser, vi kommer aldrig kunna få svar på det, men jag tycker ändå att det är väl det som är väldigt tydligt i alla fall när jag kollar på flickfotbollen och kontra damfotbollen, att det är en helt annan skolning. Alltså jag ser ju tekniska misstag i varje allsvensk match som liksom våra 12-åriga tjejer inte ens gör.
Ja, det är väl också det man har, nu har ju vi bara haft vår flickverksamhet igång i ett halvår eller så
den är, såg de faktiskt,
den är ny liksom.
Era 2010 på Bosön var de och spelade en matchcamp som jag tror Lidingö hade.
Ja, men för det är ju helt ny ihopsatt liksom, men man ser också där skillnaden i, alltså det, jag har sett lite på någon träning och sen rapporterna man får därifrån, att grejerna de tränar på är något helt annat än det var för bara några år sedan liksom. Att nu är det ju på riktigt teknik och på riktigt, alltså det händer så mycket, och det kommer ju vara jätteintressant att se vart, dels damallsvenskan med alla lag, men också vart vår unga generation som kommer upp om typ 5 år, det kommer vara jävligt roligt att titta
slog
på.
Slog mig nu att jag faktiskt såg ert F17-lag slå Hammarbys SM-guldvinnande F17-lag på, i en träningsmatch på Kanalplan. Visserligen ett stort spelövertag och det var kanske slumpfaktorer, men det var en stor seger märkte man ändå för IFK Norrköpings F17-lag.
Jag snackade med Rebecka som är med och tränar dem där för några veckor sedan, träffades vi i samband med en herrmatch liksom. Och hon pratade mycket om cynismen de börjar jobba in hos.
Men de var fan så. Alltså, jag ska inte säga att det var bara så här ren tur att de vann. Alltså, de var cyniska och de var dräpande i avsluten när de väl kom på kontringar och så.
Och det är så vi kommer vara i damallsvenskan också, vilket jag bollade upp lite i det här spökavsnittet. Och jag vill också säga att en grej jag bollade upp i det var att ni ska få se Mykato. Och det har ni ju redan fått se.
Den har vi räknat hem till, den har vi varit tydliga med när vi har hyllat henne.
Jag hade henne som omslagsbild förra veckan. Hon verkar vara en skön typ. Berätta, du som känner, som har intervjuat henne och liksom följt henne.
Ja, men hon är ju allt man vill ha i en ledare när man går upp på en ny liksom. Alltså hon är från stan, hon pratar liksom om hur hon vill göra det här med IFK. Hon har ju också varit i, hon kom ju till oss från LFC från lite skadedrabbad tid där liksom. Och hade ju alternativ som var högre upp, men var ju så här, jag ser ju vad som håller på att hända här och jag är från Norrköping, jag ska fan ta det här framåt. Nu är hon kapten, hon har signat ett nytt längre kontrakt och hon går ut och dominerar varenda match liksom. Och liksom ung och det är
speltyp, ju, för de som inte har koll.
Ja, men liksom som hon spelar nu så är hon ju en ganska, alltså hon är ju lite box till boxig mittfältare liksom, men nu har
central,
hon ju,
i alla fall.
Ja, men exakt, central mittfältare. Nu har hon ju första matcherna haft liksom, jag tror att de flesta som inte tittar på IFKs matcher har ju sett highlights-paketen liksom, och där offensivt är hon ju bra, men hon är ju ganska rivig över hela, alltså de offensiva aktionerna är ju 5 per match och de är ju bra, men hon är ju liksom stora trumman då, hon är liksom en Kanté-typ fast med lite mer offensiva kvaliteter. En ledare på den centrala mittfältet är hon ju, kan man säga, och mycket bygger ju på, alltså väldigt mycket går ju via henne, och när vi spelar ganska snabba omställningar, ganska liksom, anfallsspelet handlar ju om att sätta
rakt.
Ja, men exakt, att sätta liksom Vilma Leidhammar som det varit nu, och sen Lovisa Gustafsson när hon kommer tillbaka, att de ska liksom sätta sig mycket snabba lägen i offensivt straffområde, och det bygger mycket på Mykato liksom.
Mm.
Yes. Så ja. Ja, en ledare på mittfältet liksom.
Och så får vi se vad som händer nere i Skåne. Jag har ju varit på många gånger här och pratat om när stora stygga Malmö FF kommer upp i elitfotbollen och i damallsvenskan. Jag vet ju, på tal om flick, att de satt sig stenhårt där nere också. Mm. Och det är ju deras flicklag som nu åker land och rike runt och är med i de liksom stora turneringarna och gör bra resultat. Det är inte Rosengård.
Mm. Ja, men de har gjort exakt samma sak som de har gjort på, ja, men här och ner på pojksidan, med dels hur de har strukturerat upp det från de absolut yngsta flicklagen till att de från årskurs 7 egentligen i varenda jävla håla i Skåne erbjuder då Malmö FF Akademi på skoltid, där du fostras in i deras modell, spelar kvar i ditt moder eller i din moderklubb, och sen så har ju ändå Malmö FF dig under lupp och kan börja sortera in dig till sina gymnasieverksamheter och följer egentligen varenda spelare över hela Skåne, så för FC Rosengård så är det ju det är ju bara en tidsfråga innan den matchen är förlorad. Jag tror de är ganska införstådda med det också. De kan såklart köpa sig lite tid, och de kommer säkert kunna konkurrera i något år till med spelare de har kvar, men när Malmö FF har etablerat sig så kommer det vara på en helt annan nivå.
Ja, konstigt liv det måste vara att leva med liksom.
Ja, men de lever ju på lånad tid.
Nu vann de igen då. Så här, ja. Där nere, så, det har varit 117-0 i målskillnad här, division 2.
Ja. Ja, men jag känner
att det kommer liksom
på
Nortugg liksom, när Sverige leder med 1,5 minut in på sista sträckan, och så kommer liksom stora stygga vargen bakom och bara äter, och sen så blir det spurtstrid mot Kalle Halvarsson, och så vinner Nortugg med 3 meter.
Man kan ju tänka, ibland slås med tanken av så här, Rosengård och LFC och de som är bäst nu liksom, att det måste ju vara en jävla sån nej situation de befinner sig i när de ser vad som är på väg liksom bakifrån. Och när de också ser supporter, alltså det finns ju helt andra pengamöjligheter också om du kan locka supporter och sälja merch och bla bla bla. Så att, alltså, det måste ju vara en stress där uppe, men samtidigt, de har ju ändå så pass bra struktur att de kommer inte falla. Alltså det är ju inte som att Norrköping går upp och då är LFC ut ur svensk fotboll inom 2 år, utan det kommer ju vara...
De har bra struktur i Rosengård också.
Ja, exakt. Mm. Och bara för att Malmö går upp kommer inte Rosengård direkt trilla ur. Men de ser nog sin makt inom svensk damfotboll, att den är nog rejält jävla hotad inom
ser
ganska snart framtid.
Ser vi spekulera lite så här framåt? Ta 3 år. AIK satsar inte speciellt mycket på dam än så länge.
Alltså AIK och Djurgården har ju problemet att supporterna har ju inte hängt på alls heller.
Nej, exakt. Det är snarare känslan är att det finns från AIK. Och AIKs håll, det är Black Ladies. Och det finns ju trogna supportrar som går på dam såklart. Men jag menar den stora massan, att det har funnits ett visst motstånd snarare liksom, mot damfotbollen. Men jag pratar om satsningen rent sportsligt. Mm. Man hade ju möjligheten förra sommaren att rätta till saker och ting med ganska små medel. Men då gick man ju snarare ut och var väldigt tydliga med att här ska inte ekonomiskt dopas någonting. Utan man får leva på de resurser man har, och vi är redan över dem. Samtidigt som IFK Norrköping tänker annorlunda. Bayern tänker annorlunda. Malmö FF har väl inga intäkter på damsidan, ligger i division 1, men uppenbarligen tänker de stort annorlunda, IFK Göteborg också, och så vidare och så vidare. Med det sagt då, så ser jag väl inte AIK, inte heller efter inledningen här i Elitettan, liksom ta några liksom monsterkliv och bara rätt upp tillbaka.
Jag tror att storklubbarna underskattar Elitettan ganska mycket också. Alltså att man tänker att aha, den här kan vi, det här behöver vi inte satsa, den vinner vi ändå. Men det är fan en ganska tuff serie alltså.
Absolut.
Jag vet, vi pratade lite så första säsongen i Elitettan, utan var det så här, men det här går vi ju rakt igenom. Mm. Vi är ju IFK Norrköping liksom. Och det var ju ändå, alltså vi var ju fan nära att dras in och åka ur första säsongen där. Och sen är det ju andra där vi verkligen fattar hur hårt man måste satsa på Elitettan. Det är då det funkar. Men jag tycker man ser en tendens att när AIK åker ur till exempel, då är det så här, men vi studsar upp igen. Men så enkel är inte Elitettan. Det är ganska bra lag där. Alltså det finns ju i alla fall 3 lag per säsong typ som är riktigt vassa liksom. Så att, ja, jag tror man måste förstå att man faktiskt på riktigt måste göra en sportslig satsning för att du kan inte automatiskt vara i damallsvenskan bara för att du är stort herrlag. Alltså det är inte så det funkar liksom.
Nej, och kollar man på första omgången där var Bollstanäs slog BK Häckens andra lag som lyckades ta sig upp. Mm. Det känns lite konstigt kan jag tycka att det är tillåtet att ha ett lag i Elitettan också.
Men det var väl lite diskussion om det där nu i vintras. Ska det här få vara så? Det är ju väldigt konstigt För så är det väl i alla fall i här fotbollen, att om HTFF skulle gå upp, de får väl inte gå upp till Superettan?
Nej, inte Superettan. Det är i alla fall den verkligheten jag lever i min lilla skalle. Att de inte får det.
Men jag tänker att klubbar också är jävligt duktiga på att gå runt sånt där skit.
Jo, jag vet, men de vill ju inte det heller.
Nej.
De vill ju ligga i... sen är jag ganska säker på att Häcken vill ligga här. Och sen kan de åka ur. Men att det blir en bra erfarenhet från de unga spelarna. Plus att det lockar ju. Alltså samtidigt som IFK Göteborg går som tåget, ligger de i division 1. Häcken kan då locka 16-17-åriga megatalanger med A-lagsspel i elitettan. Mm. Det är ju det som är den stora grejen. Aj. Och det är därför Hammarby, nu vet jag inte, men jag kan inte tänka mig att det inte finns ett HTFF-lag inom 5 år i division 1. Precis som på här sidan. För det märker jag ju, det är ju faktiskt ett problem, behöver vi inte prata om här nu, men det är ett problem med de sportsliga utmaningarna. Alltså lag vattnas ur när det kommer stora talanger. Finns inte lika många på flick som det finns på pojk. Och så flyttar man upp dem. Och så ska de upp i åldrar hela tiden. Och så vattnar du då ur då F15, F16, F17. För att du ska upp dem till F19. Och problemet där är att du kanske är 15 år när du kommer upp då i F15. Och du, eller F19. När du är 15 år. Och så blir du fast där. För att nästa steg att gå till A-laget i Hammarby. Ja, men det är, där är ju Kyra Cooney Cross och liksom landslagsspelare på varje position. Så då blir du fast och du känner att du står och trampar. Och då börjar du söka andra möjligheter. Så jag tror att de här stora akademierna på sikt i Sverige kommer liksom lite Real Madrid här. Fostra jättemycket talanger till svensk elitfotboll. Men att du kanske inte spelar i sitt eget lag. För där är det lite stängt. För att där går man för SM, guld och Champions League.
Damallsvenskan är ju fortfarande liksom... man ska inte glömma att den är ju helt okej bra. Alltså, ja, man kan ju verkligen få dit helt okej landslagsspelare. Liksom.
Då, vi sa det förra veckan att det finns ingen trampolin i, i något annat land.
Nej.
Utan vi är trampolinen till en stor liga.
Ja, men exakt. Och då, alltså, därför går det inte att relatera talang... chanserna till herrallsvenskan riktigt, eftersom herrallsvenskan är bedrövlig.
Det går definitivt inte att jämföra näringskedjan. Nej. Och man kan liksom inte applicera reglerna som finns lite grann inom herrfotbollen.
Nej, och det tror jag, alltså nu när det är, till exempel i vår klubb, att det är så pass nytt, så tänker man så här, men i herrlaget skulle de här talangerna absolut fått chansen. Borde jag likadant idag? Om jag så, jo, men talangerna kommer inte överleva damallsvenskan på samma sätt som talanger kan överleva herrallsvenskan. Alltså för att damallsvenskan är så mycket högre i världslig rank. Liksom.
Ja, men
så det är väl ett problem, eller en lösning. Jag vet
men vi pratade om Smilla Holmberg, 06 i Bayern. Vi pratade om Besprung, Tuva Skog och så vidare. 05 och 06 som kommer upp. Men kollar man på speltid, Hanna Bennison har fått känna av det när hon kom till Premier League också första året. Nu spelar hon ju mer och mer hela tiden och blir mer och mer viktig sådär under för landslaget, men det tar tid och man ska inte underskatta det tålamodet som måste finnas, för har du inte det tålamodet, då är det lätt att du börjar hoppa och byta klubbar och sen så kan du, ja men det kan landa dåligt i slutändan och ja, det blir mycket snack om det här vidare. Vi ska prata med Magnus Bordsgård nästa vecka också, som har varit ute i Europa, akademichef i Hammarby och möter Benfica, Real Betis, Roma och så vidare. Se vad hans reflektioner är över var svensk flickfotboll står kontra då andra stora nationer på damsidan i Europa. Toto 5 är glada över att fortsätta samarbetet med Heineken 00, eller hur Josefin?
Jajamän.
Vi har pratat en hel del om jämställdhet, du har ju bara varit här i några avsnitt. Men totalt sett, inkluderingen inom damfotbollen. Jag tänkte, du har en del erfarenhet från läktarkulturen.
Ja.
Och framförallt så har du ju varit på herrfotboll.
Mm.
Och där är det inte riktigt jämställt, va?
Nej. Alltså, jag tycker inte det. Alltså, jag har ju väldigt mycket personliga erfarenheter av hur man som kvinna ofta blir ifrågasatt och att man inte är fotbollssupporter på det sättet som då framförallt män kanske tycker att man ska vara.
Har du något tydligt exempel på det?
Ja, många. Nej, men ett exempel till exempel är det här att man alltid blir ifrågasatt. Alltså, det var en tjejkompis som satt på en restaurang och berättade om sitt... Nej, men hon bara, jag tycker fan att det är kul att titta på fotboll. Jag tycker det är askul och nice bara. Och direkt då så sitter en snubbe runt samma bord som bara, men snälla, säg 4 spelare i Real. Eller man blir alltid ifrågasatt som kvinna att du ska kunna så mycket och så här. Och det upplever jag ju sällan att en man får, till exempel.
Nej, men alltså, när man sitter och pratar om fotboll, till exempel på en restaurang, det är inte så att jag någonsin, nu skulle inte jag fråga någon kvinna heller det, men jag har aldrig varit med i ett sammanhang där en man har fått liksom den frågan.
Nej, precis. Och jag märker också till exempel i, så här, ja, men i klacken att många kvinnor kan bli lätt dömda, typ att de är bara här för att spana på killar eller, och jag tycker bara att det är patetiskt, för jag tycker också att ett supporterskap ser olika ut. Om du vill gå och titta på fotboll för att det är kul men sen inte nörda ner dig och kunna spela det, så är det fine. Men jag upplever mycket att det är just kvinnor som får det här, och jag har väldigt många personliga erfarenheter.
För mig är ju supporterkulturen, att vara supporter handlar ju väldigt mycket bara om hjärta, inte ja, vad högerbacken heter i Mjällby.
Nej, exakt.
Utan passionen, vara där, träffa kompisar, en stor del av supporterkulturen för mig.
Ja.
Så att egentligen så borde det inte vara så stor skillnad.
Nej, verkligen inte. Och det där har blivit någon grej, bara att så här, vissa killar får för sig att tjejer bara är liksom medgångssupporter, så att inget är äkta.
Ja, hörni, vi fortsätter att lyfta jämställdheten inom fotbollen. Såklart finns det många delar av fotbollen där vi behöver tänka annorlunda. Inte minst då på läktarna. Vi säger cheers to all fans, och vi jobbar för inkludering inom fotbollen alldeles oavsett om man spelar, man är en supporter eller man befinner sig i fotbollssammanhang. Och vi säger samtidigt stort tack till Heineken Alkoholfri som är med och möjliggör Toto 5.
Robin, nu vart det 30 minuter supportsnack. Tycker jag är superhärligt. Det borde vi göra oftare också.
Ja, jag har bara suttit och njutit. Så det är ingen
vi ska ju ha med Marcus Tapper också sen när den här matchen har spelats. Vilket datum är det?
14 maj.
14.
Heligt i kalendern. Perfekt datum är söndag, bra matchtid. Liksom perfekt datum på året. Då det börjar, ni vet den här fake-sommaren som kommer först där i maj.
Man tror att man är där.
Exakt. Liksom. Så kommer det ju vara. Jag ser framför mig liksom skinande sol och 26 grader. Sådär. Och det kommer ju vara helt underbart. Och som sagt, det är ju liksom en månad kvar och mer. Och det, vår sektion är ju snart slutsåld. Liksom. Så man hoppas väl att vi kan få lite fler biljetter. Eller att Linköping steppar upp också och kommer med publik. Det hade ju varit skitkul. Mm. Men ja, det ska bli, det kommer bli underbart. Alltså.
Ja, det är hårt.
Det blir dundertorsk tyvärr.
Ja, det återstår att se. Cyniska, sa vi inte det?
Ja, ju.
Ja, det är bara liksom koppla på cynismen. Linköping börjat allsvenskan bra annars.
Ja, det är väl vi och dem.
Och Bayern.
Ja, Bayern, men... Ja.
Men annars, ja.
Men i min liksom supporthjärna så räknar jag bort Bayern
ja,
där. Även om de också ska bli jävligt roliga att möta, såklart.
By the way, och ta emot dem på parken i Norrköping. Robin, det har, för alla er som inte har varit med på det, så har det ju spelats träningslandskamper inför då, för att sparras och för att sätta... saker och ting, taktiskt sätta laget, kanske testa lite olika spelare inför VM i sommar som går av stapeln i juli i Nya Zeeland, Australien. Ska du dit?
Nej, det ska jag inte. Men får man säga att det här är en jävla oroväckande grej att vi ska börja tassa på vad sämst i Norden även i damfotboll här. Alltså jag blir så jävla irriterad. Jag vill ju att vi ska städa av de andra nordiska länderna i både herr och dam. Men det gör vi liksom inte längre, och jag stör mig så jävla mycket på det.
Nej, det har inte varit vackra prestationer de här två senaste matcherna. Och...
Ska vi börja med första eller?
Ja, men lite vilket jag tänker bara den lilla korta helhetsanalysen, för precis som du är inne på, det är ju lite då det här, det är den sista samlingen innan, vilket också egentligen är rätt sjukt. Det är alltså, igår var det 100 dagar kvar till VM, men det är den sista planerade just nu samlingen innan man ska ta ut en VM-trupp. Samtidigt så var det en del skadeskjutet på sina håll. Det var lite så här klippa klistra lösningar på några, ja men i några lagdelar och på vissa positioner här. Och sen också då att man väljer ändå två matcher mot här då Danmark-Norge. Det är nordiska rivaler, det är ändå, ja men det finns ju en rivalitet. Det finns en jävla heder som tappar inne på här, så vi vill ju ändå visa att vi är bäst i Norden. Och det kanske inte riktigt heller då typen av motstånd för att, ja men, rotera runt, prova spela, för det här blev ju liksom två stentuffa, stenhårda matcher som istället, när vi då tvingades göra lite byten i olika lagdelar och på positioner, så blottar vi ju en hel del brister, och jag tycker varken vi får ut några klara så här besked från individuella spelare att den här spelaren visar att hon har tagit sin plats i truppen inför att vi ska ta ut ett lag, och vi får ju heller inte med oss då, ja, men några stärkande vinster, och det pratar ju Rolfö till exempel efter Danmarksmatchen när man åker på den snöpliga 1-0-förlusten i vad fan är 93 minuten. Liksom, att, alltså, det hade ju varit skönt att vinna lite matcher också. Sen lyckas man då istället med konststycket att schabbla bort 3-2 till 3-3 också i, det blev till och med 95 minuten mot Norge. Så det är ju förutom att det är två ganska svaga prestationer, ganska få klara besked på spelare, så visar det dessutom, på tal om cynism, ett landslag som istället är väldigt svaga mentalt när saker och ting ska avgöras. Så det är ju en helhet från de här två 90 minuterna som är allt annat än vad jag tror Gerhardsson önskade sig inför att han nu ska sitta på kammaren i en månad eller två och fundera lite kring vad fan han ska göra med det här inför sommaren.
Jag tycker att sen dam-EM förra sommaren, alltså fram tills dess så tänkte jag att så här, jag är i alla fall trygg med vårt försvar, men jag tycker det har sett så jävla skakigt ut i ett år nu. Håller du med om det?
Nilla Fischer out, ja. Och sen så blev det liksom skakigt.
Jo, men man tänkte ju att så här, ja men
Sembrant, Magda Eriksson, ja, ändå lagkapten i Chelsea, alltså det är bra spelare, Nathalie Björn, Jonna Andersson, alltså spelare som har varit i stora klubbar i Europa, mycket erfarenhet, mycket landslagserfarenhet också.
Men det var så jävla lätt att spela förbi liksom. Ja. Alltså, jag är orolig att, för vi är ju fortfarande ett bra landslag liksom, men det är så jävla sårbart hela tiden, varenda match tycker jag.
Nej, men tittar vi, dels har vi ju laborerat lite fram och tillbaka med någon trebackslinje eller fyrbackslinje. Vi spelar ju en del 3-4-3-3-5-2-variant under EM förra sommaren där man kan få ut mycket kanske offensivt av John Andersson, exempelvis Amanda Nildén som nu är på väg tillbaka från skam. Men vi har ju inte satt, exakt som du är inne på, någon riktig försvarsgrund, och nu har vi med Hanna Glas långtidsskadad. Ja, men då har vi provat Hanna Lundqvist som är lite in and out i Atletico Madrid, har inte riktigt egentligen tagit någon liksom etablerad tröja någonstans. Nathalie Björn provar vi som högerback igår. Där Stina Lennartsson, på tal om Linköping, var ju uttagen men fick lämna återbud. Hon hade kanske varit det absolut bästa alternativet just nu. Men sen då dessutom på mittbackspositionerna som ni är inne på. Sembrant, hon blir ju absolut inte yngre. Fortfarande håller absolut en kvalitet. Men sen tycker jag att det tydligaste är ju att Magdalena Eriksson har haft ett jävla tapp i form. Hon är ju lite också mindre ordinarie i Chelsea, om vi säger så. Det är också kontraktssnack där inför sommaren och vart hon ska ta vägen. Och på, alltså de första, om vi tar dels Stine Larsens avgörande för Danmark, första matchen här, då är det ytan bakom Magdalena Eriksson, mellan henne och John Andersson vi tappar, som blir målet. De två första norska målen, exakt samma yta som de utnyttjar och sätter dit den på. Och sen så är det faktiskt Magdalena Eriksson också som står ganska passivt och låter bollen i stort sett studsa lite flipperspel igenom henne fram till det som blir 3-3 Norge igår. Så det två, tyvärr, jättesvaga insatser från henne de här två matcherna.
Men så tyckte jag det var mot framförallt Holland och Schweiz, var de två första matcherna i gruppen i dam-EM. Att liksom varenda djupledsboll kändes som att den blev ett friläge. Och, alltså, det känns bara, alltså det har inte alls satt sig. Och då har det ändå, det är ju liksom ett år nu som det inte satt sig på. Det är jävligt oroväckande inför mästerskap tycker jag.
Ja, och Amanda Illestedt går ju också, alltså nu är hon skadad, ska väl absolut vara liksom, det ska ju inte vara några problem liksom, men ja, just nu, här och nu, så hade man ju behövt egentligen gå på Amanda Illestedt och Linda Sembrant. Jag tycker inte Magdalena Eriksson är där hon bör vara egentligen för att starta.
Fråga här, det var ju dubbelbyte på en och samma spelare, höll jag på att säga. 62 minuten så går Sidjotti Olme ut och inkommer Caroline Seger. Och på tal om att liksom täppa till hål, hon har ju täckt väldigt mycket yta, hon har ju varit damlandslagets Albin Ekdal. De är ungefär samma positionssäkra och liksom gör ett mycket större jobb än man kanske alltid ser, och har varit så otroligt viktig för det laget. Där måste vi, och det har vi också pratat om ju Robin, att hitta en ersättare till Caroline Seger. Och vem kommer det att vara? Det kanske inte är en spelare, kanske två spelare, kanske ett mittfält som ser annorlunda ut, som spelar på ett annat sätt såklart. Men hon kommer in i den 62 minuten och går ut i den 76 minuten. Vad är det som händer?
Nej, men det är ju, hon går upp i en nickduell, ja, som dels som alla vet så har hon ju nyss kommit tillbaka från långt skadebekymmer som egentligen har jäckat henne sedan förra sommarens EM, och nyss tillbaka och gjort korta inhopp och insatser för Rosengård här i säsongsinledningen. Är med på samlingen här, får ju bara lite speltid mot Danmark, och sen ska hon gå in här, kliver på, och sen tar det ju, som du säger, det tar egentligen bara 5-6 minuter innan hon är uppe i en nickduell. Landar lite dåligt väl, och det smäller till i en muskel i vaden. Så nu är det ett par veckors rehab igen. Och där man såg ju på henne också när hon sitter i gräset. Hon provar ju att spela några minuter till, men man ser ju på henne att det egentligen är... Det är ju kört direkt där och ja, alltså, är det någon som har en jävla skalle så är det ju Caroline Seger, så hon kommer väl bita ihop och hålla ut, spela det hon kan fram till sommaren och försöka göra det här jävla världsmästerskapet för att avsluta allting. Men,
vill man jag, det? Alltså, med all nej, respekt.
Hon är trött på detta nu.
Alltså vi minns ju hur det gick när Hedvig gjorde ett mästerskap för mycket också.
Ja, hon ska väl också in i truppen.
Ja, på något sätt säkert. Men... ta det lugnt, 2025 har vi My Kato där.
Ja, men hur gammal är My?
Hon är väl, vad är hon, 99? Nej, ja. Hon måste vara yngre än så ju för fan. Jag ska kolla.
Men för där är ju annars problemet Hedvig Lindahl, så kan vi väl, eller man hade absolut kunnat argumentera för att Cicera Musovic och Jennifer Falk som nu, de fick ju vara sen matcha och de gör väl upp då lite om vem som ska få vara första slips i sommar, men exakt det här som du nämner Thomas, och vi pratade ju, det måste ju väl varit ett år sedan inför förra sommarens mästerskap vi satt och pratade om vem spelar om inte Seger spelar och vem axlar hennes roll, och vi såg i vissa träningsmatcher där hon inte startade att ja, men det var ju alltid ett hål på det där mittfältet, och nu tycker jag vi ser samma sak igen mot Danmark, så är det Hanna Bennison och Sigiotti som får chansen från start. När Angeldal kommer in så blir det något helt annat, hon är uppe på den nivån, men där finns ingen bredvid henne. Nu spelar hon tillsammans med Sigiotti från start mot Norge, men tycker inte att vi får ordning på det där mittfältet. Så Filip Angeldal och Caroline Seger är ju fortfarande vårt bästa liksom, centrala ankare, och det är oroväckande att ingen annan, kanske Elin Rubensson, hon var inte med nu den här samlingen och fick inte speltid här, men annars... Det är för svårt, vi saknar en riktigt bra kontrollerande mittfält. Hanna Bennison har sina förtjänster, men i helt andra lägen egentligen. Och lite kanske friare roll, ska ha lite mer boll offensivt, ska inte sitta så djupt. Men det saknas ju någon som kan ersätta Caroline Seger. Dels om hon inte kommer till spel nu, men vi vet också att på tal om att allsvenska damklubbar lever på lånad tid, så vet vi att vi får ut det. Det är ju det absolut sista vi ser av Seger nu oavsett.
Hur gammal är Mikato? Ska inte hon in?
Jag hade ju rätt i ålder, men fel i årtal, för de har jag blivit för gammal för att fatta. Hon var 21 som jag tänkte, men då var man tydligen inte född 99 utan 2002. Men där har vi framtiden.
Ah, ja. Snyggt, snyggt. Allt gott kommer från Norrköping, det visste du väl Robin?
Ja, absolut. Fina Norrköping.
Men du, jag är lite nyfiken på hur Winberg och Sofia Jakobssons prestationer var.
Sofia Jakobsson, ja, där måste vi ju rycka plåstret nu. Hon har inget i en svensk landslagstrupp att göra enligt mig. Jag kikar någonstans, hon har inte gjort mål sedan 2019. Hon hade 24 raka landskamper utan mål. Och det ser alltså så jävla trubbigt ut när hon får bollen i offensivt straffområde. Och hon har väl förtjänster i att liksom gnugga kant och göra jobbet. Hon är löpvillig och öppnar säkert någon lucka här och där till någon annan, men... Hon är inte en startspelare i ett landslag, hon är inte första eller tredje alternativ du slänger in om du vill förändra någonting, och då måste vi på tal om liksom generationsväxlingar och någon form av svensk fotbolls framtidsbästa, så måste vi titta på andra lösningar. Jag tycker inte det duger. Matilda Winberg, hon gör det absolut utifrån förutsättningarna bra. Hon har ju något läge där hon kanske ska vara lite mer distinkt och är väl absolut fortfarande då lite försiktig i landslagsträffet. Tycker kanske inte heller att hon utnyttjas liksom.
Nej,
helt
det var det
rätt
jag tänkte
där
på.
Hon ska spela heller.
I Bayern spelar hon ju mer på Sofia Jakobssons position och liksom utnyttjar sin genombrottskraft och gör ju mycket poäng i Hammarby.
Ja, och här blev det någon form av lite nummer 10-roll, lite framskjutet på ett centralt fält med, och sen växlar de absolut i den där offensiven till och från, men kommer inte helt till sig rätta där, och svensk offensiv, båda de här två matcherna har ju varit för dålig också, så det är svårt och ge de individuella insatserna för mycket av betyg antingen i positiv eller negativ bemärkelse.
Men åren upp till och under dam-VM 2019, fan vilken Sofia Jakobsson hype man kände då. Alltså, hon var så snabb och liksom bröt igenom allt, och så tänkte man så här, ja, men de närmaste åren med henne där, vi kommer vara ostoppbara, och sen har det liksom bara stannat av efter det.
By München flytten och sen så efter det så...
Jag älskade henne dam-VM 2019. Det var verkligen så här... i den truppen var det nog min favorit. Jag kommer ihåg, jag gjorde då podden Kolla Svenskan, när vi pratade en del, eller mycket om det mästerskapet. Vi tryckte upp klibbor om hur snabb hon var. Alltså, jag älskar henne så mycket, men det är synd att det liksom, hon känns helt håglös. Hon känns ju som att hon, alltså klubblagsmässigt, checkade ut också när hon gick över Atlanten. Och alltså senaste, ja, men som du säger, inte mål på 24 matcher, men det är ju också så här, det är ju 15 dåliga prestationer i rad i landslaget. Hon har
jag har next level Sofia Jakobsson i min dotters lag. Hon kommer, hon har lite problem med knät just nu, men hon kan både dribbla och är väl idag dubbelt så snabb, 13 år gammal, som Sofia Jakobsson.
Är hon redo för VM? Får hon lov att åka till Australien och mamma och pappa?
Vi får se, hon har gjort en MR förra veckan, så får vi se vad det MR:et säger.
Vem är den här 13-åringen ni tagit in? Alltså hon är dubbelt så snabb som Sofia Jakobsson, så.
Ja, vi har sett med Wilbacher, sa det. Då har man power.
Ja, får ju du åka med, du får ju åka med som personlig tränare där också. Hålla lite koll.
Ja, men jag så ser så mycket liksom toppfotboll från från flick liksom. Det kommer spelare underifrån. Ja. Vi behöver inte vara oroliga.
Vad fick vi se från världens flängigaste, osäkraste och bästa spelare, Rytting Kaneryd då? Hon känns ju alltid som att det skulle kunna vara världens bästa spelare, och sen är nästa beslut helt fel alltid. Ja. Men vad fick vi se från henne de här matcherna?
Ja, men mot Danmark absolut en av få lite ljusglimtar som visade någonting. Sen var det ju väldigt begränsat med speltid här mot Norge.
Så, hon fick en kvart va?
Alltså, hon har ju också, alltså, samtidigt så, hon har ju någonting som du är inne på. Hon har ju någon form av edge. Hon kan göra en spelare, hon kan ta sig förbi, hon kan bryta lite mönster. Där då, om vi pratar Sofia Jakobsson, tyvärr känns väldigt mycket mer faststöpt i en form där vi vet exakt vad vi får, och det är tyvärr inte väldigt mycket alls. Så hon är ju ändå kvar och aspirerar, men jag tycker ju att det här klubbytet till Chelsea inte har slagit så väl ut som man hoppades på. Och där steget var kanske lite för stort, det vet jag att jag flaggade för, att Chelsea, alltså de har den bredden i truppen att hon blev ju bara en truppspelare. Det har blivit ett mål där på hela säsongen, och då, alltså hon får ju sina chanser, men hon har inte lyckats etablera sig, konkurrera med liksom en Lauren James som kanske har varit typ hela Europas bästa spelare den här säsongen, och det sätter sig väl också på självförtroendet. Där är ju skillnaden för en, just kanske en spelare som Rytting Kaneryd, som har sin, ja, men USP i dribblingsspel, i att utmana. Hon mår ju såklart bättre av att komma till en landslagsmiljö från Häcken, där hon lyckas med 9 av 10 insatser som hon gör, än kommer från ett Chelsea där hon kanske mer har spelat lite sporadiska inhopp, går in och ska låsa en match eller liksom spela en viss typ av spel för, som passar en matchbild. Så ja, jag tycker det är liksom, det är ju en mindre het Kaneryd som kommer till det här mästerskapet än förra, om vi, alltså nu snabbspolar vi, mycket kan ända fram till sommaren, men hon kändes ju mycket livligare för ett år sedan än vad hon gör just nu.
En sista jag undrar över, för jag såg att hon spelar ganska mycket mot Norge här, är Rebecca Blomqvist, som jag har varit ganska svag för henne, men det har inte riktigt så målmässigt lossnat i landslaget och sådär. Och hon har inte öst in mål i Wolfsburg heller.
Hon har heller. 5 såhär långt säsongen, hade 4 förra, eller säsongen innan.
Ja, men exakt. Men jag tycker det känns som en spelare som borde kunna liksom ha en lossning i sig, om ni fattar vad jag menar. Hur såg hon ut nu?
Ja, men där, hon kom ju dessutom till den här landslagssamlingen med ett hattrick för Wolf. Visserligen i en 8-0-seger, men hon kom väl in i typ 75:e och dunkar ändå in ett hattrick i slutskedet där. Så det var ju en, alltså det tror jag betyder väldigt bra. Jag tyckte man såg lite av det, att det var en gladare, positivare liksom än Rebecca Blomqvist som ville någonting. Och jag tror att hon konkurrerar ju nog om typ, alltså inte kanske i Sofia Jakobssons plats, men hon, en Anna Anvegård, om hon gör det bra i Häcken under våren, och så, alltså den här, ja, extra anfallaren, vi är ju väldigt tydliga med att Stina Blackstenius kommer starta i 11 av 10 matcher så länge hon är fit for fight längst fram liksom. Men jag tycker ändå Blomqvist visar att hon vill väldigt mycket, löper väldigt bra, hon har en situation, det är, jag menar, jag tror det är roll för, eller den, ja, det är någon annan som lägger fram den till henne, så det är en offside innan, annars gör hon ju ett mål där, och hon blev ju avvinkad för ett mål under sommarens, eller för sommarens EM, alltså det har varit lite så stolpe ut i så här slutskeden för henne, men det känns som att hon är där hela tiden, och jag tror hon kommer nog vara en sån här med två, tre spelare där Gerhardsson bara kan ta med sig en, men visar hon lite form under våren så ser jag absolut hellre henne som en joker att kasta in i ett mästerskap i en match som står och väger och vi behöver ett mål i slutet.
Ska jag säga en liten sidostory, att jag har ju ganska mycket historia med Stina Blackstenius. Hon är från Vadstena i Östergötland då, så jag växte upp i ett hem där vi hatade Stina Blackstenius eftersom min syster mötte ju henne då, och hon var ju alltid överjävligt bra, men framförallt kom de alltid hem efter de matcherna och sa att så här, jävla Stina spelar så jävla fult och hon nyps och hon sparkas och så här. Så
att jag växte upp redan hem där att hon skulle bli bra då, om hon rivs och nyps och har det.
Exakt, både mina vänner och min syster mötte ju både henne och Emilia Larsson, och de två var hatade i vårt hem liksom. Det var så här, den jävla Emilia och den jävla Stina liksom. Så det har ju varit lite kul att se dem komma fram nu och jag säger, det var hon som min kompis Emma eller min syrra hatade så mycket, som nu är så fin liksom.
Ja, men det gäller att ha attityden redan från början. Emilia Larssons lillesyrra har ju spelat lite med oss. Mm. Hon bor ju i Linköping, så kan ju naturligtvis inte spela i Hammarby.
Jag har spelat med hennes storebror i BK Ljungsbro.
Ja, du ser. Det är roligt med henne, heter Enya. Hon är exakt likadan som Emilia Larsson. Alltså, hon springer likadant, hon har samma kvaliteter och kanske snäppet upp på humör.
Det finns en story om när Stina Blackstenius hade gjort ett hattrick på typ en kvart eller någonting. Sen kom hon missa friläget, börja gråta, byta ut sig själv. underbar inställning redan som barn.
Låter exakt som en kille jag har i mitt P9-lag just nu. Båda är ju gott då i alla fall för framtiden.
Ja. Hörrni, alldeles underbart och jävligt kul att ha dig här, Tapper. Mikato-sången kommer snart få eka i Linköping eller?
Ja, men verkligen. Jag måste också flagga för att alla som följer damallsvenskan och därför inte har så bra koll på IFK Norrköping än, att vänta lite till och visa Gustafsson kommer tillbaka. Det är en riktig jävla kanon på topp.
Ni ska bli ännu bättre helt enkelt.
Ja, men hon har ju varit den som gjort alla våra mål fram tills nu liksom.
Var skadad ta till.
Ja, exakt. Men hon är väl tillbaka om några veckor bara. Och det är en bra anfallare som jag tror, alltså hon kommer inte kunna smälla in mål på samma sätt i damallsvenskan, för det är en högre nivå, men det finns absolut liksom 8-10 mål att hämta där också, så att det får ni se fram emot.
Spännande matcher i helgen, Robin. Vi har ju Rosengård på en poäng efter två spelade matcher, möter Djurgården borta som...
Jag skulle övertyga den, och just det här liksom fientligheten mot att skapa bra förutsättningar på dem. Så här har vi haft ett landslagsuppehåll med match fram till tisdag kväll. Varför i helvete återstartar damallsvenskan fredag 18:00? Det är... Ja.
Det är så jävla...
Alltså Rosengård har haft spelare över hela världen liksom, som ska in och spela där. De hatar ju att få kvalitet på saker och ting.
Ja, och sen ska man ju säga supportermässigt, så jag tror 8 av våra första 12 matcher krockar ju damerna och herrarnas matcher. Så att det är ju likadant mot Uppsala borta nu i helgen, att den missar ju alla för att vi möter Värnamo samtidigt i herrallsvenskan. Och det ligger väl dels på klubben att de inte har protesterat tillräckligt, men också på så här, damallsvenskan, när de lägger schemat. Om vi har typ 3 lag i hela serien som dubblar herr och dam, lägg för fan inte de matcherna samtidigt 8 av 12 matcher. Det är ju att döda publikhypen helt liksom. För nu så blir det så här, men vi sänder damernas match i baren samtidigt, men vem fan ska gå ut och kolla på den? När man, alltså, det är så jävla bedrövligt, för jag vill kunna åka...
Det argumentet är ju liksom bedrövligt i sig.
Ja, verkligen, men jag vill kunna åka på dammatcherna också. Men det kommer ju vara så att om de spelar samtidigt, så av tradition kommer 95% välja herrmatcherna. Så är det ju bara. Och det där är ju helt sinnessjukt. Och likadant, den enda inför matchen man vet att det är hype på, Linköping borta, då lägger dagen innan har vi vår enda 15:00 lördag match med herrarna. Vad är det för planering? Alltså, ja. Jag förstår inte liksom hur de inte kan se att vi kan bygga hype här om vi ser till att man kan gå på både dam och herr, och det ska gälla både Hammarby, det ska gälla IFK Norrköping, det ska väl gälla Djurgården också. Alltså de som har 2 lag. Bli bättre på att lägga schema för helvete.
Nej, men Rosengård i detta fallet också, om vi bara tar den här fredagen. De har alltså haft deras 3 första matcher av 3 fredagar 18:00 de har spelat. Alltså det är inte världens bästa tid för att ta familjen och gå på fotboll med aldrig. Alltså lördag klockan 13 så är det ju supertrevlig förmiddag med lite solsken kanske och sticka dit med familjen. Men jag vet inte.
Du har ju helgen faktiskt en sån riktigt bedrövlig krock med IFK Norrköping hemma mot Värnamo 15.00 söndag och en jättefin bortamatch Uppsala. Ja, men dit många kan åka. Ni kan vara ett stort följe där.
Ja, där vi var 350 pers förra året.
Det kunde ha varit det dubbla i år då.
Ja, exakt.
Och nu på studenterna så allt där Uppsala spelar. Så men, går exakt samtidigt. Mm. Det finns inte ens en möjlighet att se båda.
Nej, det är bedrövligt.
Det är riktigt dåligt. Fan, skönt att sluta med lite hat, hörni. Vilka riktar vi emot? Riktar emot
hat och hot från Toto 5.
Ja, men det är otroligt. Nästa vecka är Josefin Kahle tillbaka. Jättehärligt att ha Marcus Tapper här. Du kommer tillbaka under säsongen, hoppas jag.
Ja, men ja, om jag får. Det var skitkul.
Du är varmt välkommen. Robin, ha det så bra nere i Skåne.
Detsamma, ta hand om er uppe i norr.
Berätta för alla att Toto 5 finns som en jävla härlig podd att lyssna på, eller hur Marcus?
Mm. Ja, jag lyssnade på förra avsnittet och hörde lite ny katalobbning, blev bra.
Härligt, vi hörs snart. Ciao Toti.
Ciao.